Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi slänger oss väl bara in i det här.
Jag tänker det. Ja. Vi kör.
Och jag har skrivit en presentation av dig.
Är det sant?
Ja.
Nu blir jag nervös.
Jag har ju lagt, jag hade lite begränsad tid när jag skrev just denna presentation. Så vi får se, du får rätta mig om jag har fel. Men här Gärna. Kommer den. Johanna Udd är restaurangägare, marknadsföringsproffs och med det sagt expert på att influera. Hon äger restaurangen Pinchos i Göteborg och startade dessutom kedjans TikTok-konto som stuckit ut som ett otroligt framgångsrikt företagskonto där medarbetarna får ta plats. Och Pinchos kan man säga, de serverar små rätter i en väldigt fräck, lite cirkuslik atmosfär, om jag får säga det själv, där man kan beställa direkt i mobilen, vilket är väldigt kul tycker jag. Restaurangen är känd för sin höga kvalitet, sin unika upplevelse och inte minst då från TikTok.
Way, vad fint. Jag tror att det är min första presentation. Jag är rörd till tårar.
Ja, stämmer den?
Det stämmer, absolut. Mm. Det håller jag med om. Det beror på mycket detaljer man ska gå in på. Men absolut, det stämmer.
Nej, men i grova drag.
Överlag. Absolut, i grova drag stämmer det fint.
Men du, hur skulle du själv beskriva det du jobbar med?
Ja, alltså det är det här som är lite lurigt. För att alltså, skulle jag bara sammanfatta det skulle jag bara säga att ja, men jag är egenföretagare eller entreprenör eller sådär. Men det jag, alltså, det jag i första hand driver om mitt dagliga fokus är att jag har en restaurangkoncern. Så jag har inte bara en restaurang i Göteborg. Mm. Utan jag har en restaurangkoncern med 5 restauranger och ett industribageri. 4 av de här restaurangerna är Pinchos, alltså franchise. Och en restaurang är Walk in the Park som vi har startat helt själva. Och industribageriet ligger i Allingsås. Mm. Och det är liksom det som är min dagliga lycka och huvudvärk så att säga. Mm. Och marknadsföringsmässigt här med TikTok, det har jag jobbat liksom olika mycket med genom åren. Men kanske aldrig lagt mer än en halva min tid på i alla fall. Men det är där jag är mest igenkänd från kanske. Så att ja. Det är väldigt naturligt att det är det som är intressant såklart.
Men skulle du säga att det är ungefär halva din tid i dagsläget också?
Förutom att jag är smällgravid just nu så har det varit det. Det är också därför jag har otroligt anförd hela tiden om någon undrar. Det är inte bara min kondition. Men nej, så att jag är i vecka 32 typ här nu. Så att jag TikTokar inte just nu. Och försöker trappa ner på jobbet också så mycket som möjligt. Men absolut, innan dess så la jag ungefär en halvtid. Ungefär.
Hur hamnade du här? Hur blev det här ditt jobb?
Ja, som många andra kanske, jag vet inte. Jag har aldrig haft en vision om vad jag vill bli. Jag har aldrig haft något så här, det här är min dröm sedan jag var liten och sen när jag blev jag det 10 år senare. Alltså jag har inte haft någon sån, utan jag har tagit livet som det kommer och tyckt att det har varit jävligt festligt helt enkelt. Men 2014 i typ maj, då fick jag ett extra jobb på Pinchos i Göteborg. Och det var typ helt ärligt inte ens ett jobb jag ville ha. Jag tyckte att Pinchos lät ohärligt. Mm. Jag tyckte att så här, ska jag jobba på ett ställe där man inte ska prata med gästerna? Det känns konstigt för mig. Ja. Jag hade väldigt låga liksom, förväntningar. Jag behövde ett jobb och jag var skitpeppad på att få bo i Göteborg. Mm. Så jag jobbade på och insåg ju ganska snart att det var inte riktigt så som jag trodde. Utan jag stormtrivdes ju. Och insåg väl också att så här, om att Pinchos just då, 2014, det fanns inte så många restauranger. Det fanns 3. Mm. Idag finns det väldigt många fler. Så de var i en väldigt expansiv fas. Jag hade inga pengar, jag hade levt ett säsongsliv. Men jag visste också att så här, är det något jag kan så är det, jag kan jobba hårt och jag kan flytta vart fan som helst. Så jag gick upp till ägarna och sa det. Att så här, jag vet att ni har skitmycket på gång nu. Jag har inte jättemycket att komma med, men jag älskar det här jobbet. Jag tycker det här är skitroligt. Jag kan jobba riktigt mycket. Jag kan lära mig mycket och jag kan flytta vart som helst. Se till att jag kan vara till hjälp, typ. Mm. Och ett år senare så flyttade jag och min pojkvän till Helsingborg och öppnade vår första egna Pinchos tillsammans med moderbolaget. Så då var jag typ 23 år och hade mitt första ägarskap. Jag var skitpeppad för det och tyckte det var jätteroligt. Så då hade det gått ett år på Pinchos och sen, vad blir det, typ 2016, ett år efter det, då flyttade vi tillbaka till Göteborg igen. Sålde vår restaurang i Helsingborg men köpte den tillbaka själva i en ny konstellation. Mm. Tillsammans med 2 andra personer. Så det är 4 stycken. Mm. Och det är den konstellationen vi fortfarande har idag. Och då köpte vi två Pinchos-restauranger i Göteborg plus den i Helsingborg. Och sen har vi öppnat fler på vägen som nu gör att vi har 5.
Späckat.
Ja, så det började som ett extra jobb som servis är det korta svaret.
Ja, vad sjukt. Och nu har du flera egna. Jättekul
ju. Ja, det är skitroligt.
Det är ju väldigt intressant i sig. Men jag tänker ju att vi ska fokusera lite på det här med sociala medier, om det är okej.
Absolut, självklart. Och grejen är att det här kom in i det sen, för att då hade jag ju liksom jobbat i kedjan i ganska många år. Och eftersom kedjan hade varit så pass expansiv, så helt plötsligt var jag ju den som hade varit med bland de längsta. Vilket givetvis är ironiskt i sig, men så var det, för det gick väldigt fort för hela kedjans framfart. Så där någonstans runt 2019-20, då ringer, för att alltså HK, de som har själva kedjan, de har ju såklart ett eget marknadsföringskontor. Liksom, och då ringer de mig och säger så här, men vi ska ha ett event på en restaurang i Göteborg med en TikTok-influencer som heter Nattid, eller Nattidé. Jag hade aldrig hört hennes namn, jag hade aldrig hört ordet TikTok, jag visste inte vad de pratade om och kände bara, det är er huvudvärk, det får ni hålla på med. Mm. Men då ville de vara på min restaurang. Och då undrade de liksom att, okej, men kan vi vara hos dig, hur funkar det? Och jag var så här, det går jättebra, men ska ni vara hos mig, då vill jag vara med. Då vill jag vara med och se hur det går och se till att allt känns bra och sådär. Så tyckte jag typ att det kändes lite pinsamt att säga, jag förstår att hon på något vis är känd. Mm. Alltså, det är lite skämmigt att hon ska komma och jag förstår inte ens vad det är hon gör. Jag måste liksom typ googla det här. Vad är det här för någonting? Mm. Hon googlade det och tyckte det verkade skitroligt. Satt upp ett konto, döpte det typ så Pinchos Johanna eller någonting från början. Och tyckte väl bara att så här, ja, det blir kul. Och så filmade jag lite den dagen och typ frågade Natten när hon kom och var typ så här, hur gör man? Hur funkar det här? Hon är en riktig gamling. Och sen efter det eventet så liksom, ja, men så fastnade jag. Jag tyckte det var jävligt roligt, men jag gjorde det liksom på min privata tid. Men det handlade alltid om mitt jobb, för jag hade inte så mycket fritid. Jag var mycket på jobbet och folk tyckte det var intressant. Mm. Och jag insåg ganska snart att så här, folk tycker typ att det är roligt att veta saker som vi inte förstår att det är kul att veta.
Ja, alltså,
hur ser ett omklädningsrum ut i en restaurang? Hur ser ett diskrum ut i en restaurang? Hur funkar diskmaskin? Alltså, ja. Jag förstod typ inte att det var frågor som folk hade. Så att jag körde på med det där ett tag. Och helt plötsligt så hade vi typ en 10-15 000 följare. Och det är ganska fort. I min värld så var det liksom hysteriskt mycket folk. Och där någonstans började ju även, alltså då själva, alltså HK, de som liksom ger franchise-namnet, de började också vara så här, men gud, vad händer här? Liksom, folk verkar skitintresserade av det här. Mm. Vi måste ju liksom satsa på det här. Så där någonstans runt 2020 då, i slutet här på hösten, så bestämde vi att så här, men vi gör om det här kontot. Mm. Vi gör det på riktigt. Det här är inte Pinchos Johanna, utan vi gör om det till ett Pinchos-konto på riktigt. Men ingen av oss kunde ju något om TikTok, förutom det jag hade lärt mig själv. Ja. Så det naturliga steget blev att jag fortfarande roddade det.
Det var du som var den röda tråden på kontot, men det utspelade sig för det mesta på Pinchos.
Ja, absolut. Mm. Men det var liksom ingen strategi, det var ingen tanke, det var liksom en tjej med en telefon, så att säga.
Ja, men när du fick de här första, vad sa du, 10-15 000 följarna, var det någonting speciellt som liksom stack iväg och drev på det här? Eller hur gick det till att få dem första?
Alltså, jag upplevde det som att de var genuint intresserade över saker som jag tyckte var självklara inom våran bransch.
Mm.
Folk var typ så, kan du visa hur det ser ut bakom ett ölfat? Vart byter ni om? Och den stora, alltså den evigt stora frågan var verkligen, och är fortfarande till this day, äter du Pinchos varje dag innan jobbet? Det är liksom, för mig var det så, jag förstod inte att någon tyckte att det var intressant. Men jag trodde liksom inte att det var det, men folk hade så mycket frågor. Och jag kunde lägga ut en video på någonting helt annat, jag kunde bara gjort en voiceover till någonting.
Ja.
Och kommentarerna bara fylldes av typ så här, hur många kycklingspett äter du? Alltså hur får ni ha ert hår upp så här? Vilka kläder har ni? Så det var så himla lätt att liksom bli inspirerad till nytt content baserat på deras frågor.
Men då måste man ju fråga, äter du Pinchos varje dag innan jobbet?
Absolut. Nej, men det gör jag inte. Jag gör verkligen inte det. Vi har ju ett helt team med kockar, så de lagar liksom vanlig mat till oss varje dag innan vårat jobbpass. Mm. Men sen givetvis äter jag ju hysteriskt mycket Pinchos ändå. Ja. Men det är mer frivillig insats av mig själv.
Men okej, och sen så börjar företagsledningen anamma det här. Det blir Pinchos. Ja, det är liksom Pinchos Sveriges konto.
Det blir det där i hösten 2020.
Och vad händer då?
till en början, om jag ska vara helt ärlig, händer ingenting. Det är mer en formalia, att vi har kommit överens om det här, att kontot tillhör liksom dem, inte mig privat. Och att vi, liksom, men vi gör en liten plan över hur mycket tid som är rimligt för mig att lägga på det här. Men jag har fortfarande helt fria händer. Men givetvis, någonstans började ju komma ett läge där, för att på den här tiden då jobbade man mycket med såklart Instagram och Facebook, som man såklart gör idag också. Men då hade man ju flera anställda på huvudkontoret som jobbade med de plattformarna. Och helt plötsligt har vi lika mycket följare på TikTok som vi har på dem. Men där jobbar jag själv, också outbildad. Det blev liksom en ojämn vikt i hur vi såg på plattformarna. Och det där har varit svårt för oss hela vägen. För att det är ingen annan som kan TikTok. Men jag kan ju inte för att jag utbildar, jag kan ju för att jag har gjort det. Mm. Och vad jag kan, jag vet inte. Jag ser vad som funkar, jag ser vad som inte funkar. Men de har kommit med sina utrustningar. Typ, så ska vi inte filma med de här kamerorna? Jag kan inte hålla en vanlig kamera. Jag kan ingenting om det där. Jag har min telefon. Liksom. I takt med att följarskaran liksom växer, så är det klart att vi mer och mer känner att så här, okej, vänta lite nu. Nu har vi fler följare här än på Instagram. Vilka är de här följarna? Finns det någon statistik på de här? Vad är syftet med kanalen? Borde vi liksom sätta oss ner och prata lite mer om det här kanske?
Mm.
Och det gjorde vi, givetvis. Mm. Det var bara, problemet var bara att, alltså, min känsla var alltid att så här, men jag kan inte planera det här.
Mm.
Och det kanske är en kombination med också att jag inte är utbildad inom det. Att det var min känsla, bara för att det var det. Jag var inte van vid att behöva planera. Men det var också min genuina känsla kring plattformen. Att även om jag planerar en video 2 veckor innan och skriver ner vad jag ska göra, och du vet, så här, så blir inte den bättre än de andra. I slutändan är det liksom inte det som gör det. Där var det lite svårt för att hitta en väg fram. Så att, det var väldigt mycket så här on the fly. Vi pratade, jag kunde allt, alltså vi hade jättemycket dialog givetvis. Men vi landade liksom egentligen aldrig riktigt i en struktur i det tidiga skedet. Det har vi däremot kanske gjort nu. Men det är ju ändå många år senare.
Ja, så du fortsatte egentligen bara göra det du fick feeling för.
Ja.
Och det fortsatte gå bra.
Ja. Ja. Det är det kortfattade svaret egentligen. Men ju mer det växte, desto mer så hade också folk så här, det är klart att man fick mer feeling. Alltså att folk kanske hade av sig och typ så här, hallå, jag funderar på, kan man göra något sånt här? Kan man göra något sånt här? När vi ska göra det här på Instagram, kan vi göra en variant på liksom TikTok? Alltså att vi drog mer nytta av varandra och jag kunde dra nytta av deras struktur. Men de jobbade ju på ett helt annat sätt med sina plattformar än vad jag gjorde med TikTok. På gott och ont.
Men om du måste liksom försöka sätta fingret på, vad tror du i alla fall att du har gjort på ett unikt sätt som har gjort att Pinchos har blivit så stora?
Jag tror helt ärligt att det handlade jättemycket om att man kände när man tittade, framförallt i början, på att så här, det här är inte ett företag som är här för att göra reklam. Det här är genuint kul. Jag tycker genuint att det är skitroligt och det är väldigt okrystat. Det är inte planerat och det syns ju. Går jag tillbaka och kollar kan jag nästan bli typ så här, men gud, vad håller jag på med? Alltså, det är skitfinsamt. Men det är också någonting så jävla gulligt med det, för det är äkta. Och jag tror att man känner det när man tittar. Jag tycker själv det. Man är trött på att se allt det här andra som är perfekt och som är fixat. Givetvis provade vi någon gång att göra en jättefin produktion och la in den. Det var ingen som brydde sig om det. Alltså, det är inte därför man är på TikTok.
De vill se baksidan av en viss maskin.
Ja, alltså literally. Och snälla, berätta vad då till lunch. Alltså, ja. Det är där man hamnar liksom.
Ja.
Så att, jag tror verkligen att det var det. Det var den stora grejen. Jag tror inte att det handlade jättemycket om att det var liksom just jag. Utan det handlade bara om att jag inte valde den vägen. Det hade kunnat vara vem som helst.
Men från början var det bara du. För nu när jag tittar på lite senare videos så uppfattar jag att det är lite medarbetare från hela landet.
Ja, och det är det här som är så roligt.
Ja, berätta.
Nej, men längs hela vägen. Vi har ju verkligen kämpat och som sagt fram och tillbaka med det här. Så här, hur ska vi se på planering och struktur på en plattform som inte verkar vara så mottaglig för det? Framförallt i början. Men det vi alltid föll tillbaka på var att så här, okej, men så länge jag gör vad jag vill och det funkar, då kan vi köra på det. Men vad händer om jag blir sjuk? Då finns det ingenting för någon att gå in och titta på. Så här, vad är hennes plan framåt? Vad ska hon göra om 2 veckor? Och för liksom en vanliga liksom anställda som arbetar med marknadsföring, det går ju inte. Det blir så otroligt skört. Och det vill inte jag heller. Alltså, Pinterest är jätteviktigt för mig. Det är ju mitt, som sagt, övriga jobb. Det är jag driver ju Pinterest-restauranger. Jag har ingenting att tjäna på att vara oumbärlig. Så hela tiden hamnade vi i det här, så här, vi måste hitta ett sätt där det kanske inte behöver finnas mer planerat, men det måste finnas ett sätt att kunna liksom, att det inte bara hänger på dig. Och det var lite svårare kanske än vad vi trodde från början. Alla vill inte synas på en plattform med 100 000 följare. Alla vill inte prata i en kamera. Vi har inte anställt skådespelare. Det är inte det vi är. Vi är vanliga människor som har vanliga jobb. Mm. Det är inte alla som tycker det är kul. Och det behövde också nästan finnas någon som skulle tycka det var kul i min stad, eftersom att det var bara jag som filmade. Men ju mer åren gick och desto liksom större plattformen blev, sen kom ju liksom pandemin. Och där blev det första gången där jag inser att så här, nu behöver jag lägga ganska mycket fokus på mina andra restauranger. Jag måste prioritera om. Hela mitt företag håller på att gå upp i rök. Typ.
Folk gick mindre ut och åt helt enkelt.
Exakt. Och jag, hela mitt liv är uppbyggt på olika restauranger. Och då blev det direkt så här, shit, ja, hur gör vi nu? Nu är vi ändå i ett läge där vi behöver hitta ett annat sätt att arbeta på. Och där blev det så pass allvarligt i situationen i samhället givetvis. Att vi bara, okej, vi kan inte fortsätta så här längre. Vi måste hitta ett annat arbetssätt. Och för att kunna göra det måste vi först börja planera. Då måste vi förstå hur du tänker. Och där någonstans, typ för ett år sedan kanske, började vi att planera lite mer. Det behöver inte vara i detalj, men ändå typ så här, en matvideo om en vecka, två om det här veckor. Och då helt plötsligt skulle man också inse att så här, men just den här videon kanske någon i köket kan göra. Ja, vi kollar om någon vill, och då blev det lite lättare. Och nu har vi frångått egentligen helt att det bara ska vara en person. Inte minst i samband med min graviditet. Att så här, men nu kommer jag ju på riktigt gå hem. Jag kommer ju vara mammaledig. Och vi har aldrig varit intresserade egentligen av att det bara skulle vara jag. Men det var svårt att hitta en annan lösning. Och då kom den, som det ofta blir, när man i princip tvingas till det. Och nu känns det självklart. Vi vill ju visa att vi är olika, och det är olika städer, det är olika länder, det är olika personligheter. Alltså, det finns ju massor av människor som man vill lyfta fram i kedjan som inte är jag.
Men hur går det till då? Har ni bara frågat folk, nu skulle vi behöva någon i servisen eller någon i köket. Har vi någon skön prick här som vill vara med?
Exakt så går det till! Exakt så går det till. Och det är också så här, it's for better and worse. För, det är liksom, för en video är inte ett problem. Man ställer frågan i sin egna stad, i sin egna restaurang. Hallå, kan de vara med på det här? Kan de vara med på det här? Ja, inga problem. Men det är ganska kortsiktigt. Om man tänker långsiktigt, så här, vi kanske vill lägga ut en 4 videos i veckan. Då räcker det inte med att varje dag fråga om de kan vara med just idag. Utan då behöver de framförhållning. Och så fort det blir framförhållning så börjar folk kanske märka så här, okej, men ska jag göra det här löpande? Ska man göra det på sin arbetstid? Hur ska det gå till? Mm. Det är inte så enkelt, helt plötsligt. En video är inte ett problem som sagt. Men just när det ska vara löpande alltid så är det lite svårare.
Men de medarbetare som syns, är det alltid de, om man är på en restaurang i, jag vet inte, Östergötland, är det alltid de personerna man följer då? Eller kan det vara olika varje enskild video?
Ja, det kan absolut vara olika. Vårt mål är ju att så många som möjligt på Pinchos, oavsett land och stad, ska vilja vara med. Så att vi kan visa bredden på våra, alltså, människor som vi anställer. Vi är ju stolta över alla som anställda givetvis i kedjan. Och vi har skitmånga skitroliga och jätteduktiga människor. Klart vi vill lyfta dem. Men man kan ju inte heller tvinga någon som inte vill synas. Du kan ju vara en grym kock och ändå känna så här, ja, och det har ingenting med TikTok att göra. Alltså, så är det ju lite. Och det jag tycker också att så här, det syns om man ställer någon framför kameran som inte vill vara där. Och det är inte syftet alls. Det ska vara roligt i grund och botten. Det är då det viktigaste. Så att det blir lite mer det du sa från början. Är det någon som tycker det hade varit roligt att... Det är där vi börjar liksom.
Och du sa att då är det svårt. Ska de ta av sin arbetstid för att göra det här? Har ni någon form för det där? Eller är det liksom bara i mån av lust?
Ja, nej, men alltså, nej, jag tror inte att det är... Om det inte har skett någon förändring just nu, precis nu när jag har gått hem då. Men vi har ju givetvis nu då när jag går hem, så har vi lagt över liksom all planering och allting till själva HK. Då är det en anställd på liksom marknadsföringssidan som sitter och gör liksom planeringen och allting. Och sen skickar hon ut frågan till de som jobbar. Mm. Och då är det givetvis liksom upp till dem att hitta ett sätt. Handlar det om en video? Handlar det om en video i veckan? Handlar det bara om att de ändå är på plats? Så är det typ så här, är det okej att du bara är med en kort sekund? Det är liksom verkligen från gång till gång beroende på vad det är som gäller. Men det är ju vissa personer, likt mig själv tidigare då, som har liksom ett löpande uppdrag. Och då har de ju givetvis en modell för det för de personerna.
Det finns ju vissa konton, inte så många, men ett par där man får följa medarbetare på olika, det kan vara ICA-butiker och ja, men hos er.
Absolut.
Det är ett väldigt intressant format. Har du någon, liksom, några tankar om det här med medarbetarinfluencer som fenomen?
Ja, jag har många tankar kring det, men generellt tycker jag att det är... Alltså, det som är riktigt pinsamt är ju typ att kolla jag på då Brottbyhallen till exempel i början.
Ja.
Att jag är likadan, att jag typ så, åh, ser det ut så där på lagret? ser det ut? Alltså att jag verkligen är så, jag är den personen. Alltså jag kanske inte känner ett jättebehov av att lära känna de anställda. Jag vill inte veta vad det är för favoritdjur. Alltså det intresserar mig inte jättemycket. Men jag tycker det är jättekul att se hur arbetet bakom någon bransch ser ut. Och det tror jag är ganska genuint för ganska många, att så här, man har varit inne i en butik eller en restaurang eller ett lag eller vad det nu kan vara. Och så undrar man hur det ser ut på någon annan plats på, den, på det stället. Och då vill man gärna bli följd av en helt vanlig liksom snubbe eller brud. Liksom. Alltså, det är väl det som är lite goa, att det är lite på riktigt. Ja, men följ med och så får du vara lite stökigt eller vad det nu kan vara. Så här ser det ut. Liksom. Det är refreshing. Jag tycker det.
Många som håller på med marknadsföring, de har ju liksom väldigt tydliga KPI:er, och det här ska konvertera på det här sättet, och det ska klickas på affiliate-länkar och sånt där. Vad är syftet med den här närvaron på TikTok?
Det är det som jag tycker gör att Pinterest sticker ut, att med risk för att låta så högtravande nu, jag fattar att det här låter jävligt klyschigt, men det började faktiskt för att jag tyckte att det var jävligt roligt. Det kom inte från att säga, shit, har ni hört om den här nya trendande plattformen där vi kan liksom vända siffror till sälj? Det är inte där det kommer från. Vi kommer från det andra hållet, att det här tycker jag är roligt och det skadar inte varumärket. Vi blir kanske mer alltså så, ja, men top of mind på sin höjd. Men vi har inga säljknappar. Vi har inga, alltså allt har varit organiskt. Allt är liksom, tycker de det är kul, tycker de det är kul, då gör vi mer sådana videos. Det är liksom inte mer än så. Och jag tycker typ att det är väldigt gulligt. Jag tycker det är ovanligt. Jag tror också att det är också det som gör att man med enkelhet kan hålla det enkelt. Att vi inte har slutat att filma med mobilkamerorna. Att vi inte har bytt ut det mot ett tv-team, eller tv-team, men alltså så, kamerauppsättningar och bara betald reklam där man kan trycka på länk och få 10%. För det är inte där vi vill. Vi tycker inte det är lika kul. Så kanske det kommer ändras, det vet jag inte. Men där vi är just nu och där vi har inte alls varit det. Utan så här, det är roligt, vi tycker det är kul, de som är med tycker det är kul. Och det som det gör för varumärket på sin höjd är ju typ att ja, man får lära känna personalen och kanske tycker det är intressant. Får en annan bild, ett ytterligare lager av sin uppfattning av Pinterest på sin höjd. That's it.
Ja. Härligt. Jag anade att du skulle svara något åt det hållet.
Ja, jag förstår det, men det är sanningen. Så man tycker vad man vill om det, men vi tycker det är roligt.
Men andra företag som har närvaro på sociala medier, de använder sig ju mycket av influencer marketing. Gör ni det också?
Det gör vi. Kanske inte jättemycket på TikTok som utgångspunkt. Men ja, och det kan ju vara i olika sammanhang. Vi har ju ibland, framförallt i våra liksom ställen i Stockholm, har vi ju vid olika tillfällen bjudit in till diverse event eller haft... Alltså till exempel, vi hade någonting nu när liksom alla olika kända profiler typ haft födelsedagar, vi bjudit in dem på olika middagar och sådär. Men inte liksom i TikTok-sammanhang på det sättet. Vi har haft något samarbete någon gång, till exempel med att typ Matkom har varit där och lite sådär. Men det är mer ett resultat av att vi gör någonting kanske på Instagram som är kanske en liten större grej, och sen så tar vi en litet fragment därifrån och lägger ut på TikTok. Men TikTok är aldrig den primära liksom. För att vi jobbar inte riktigt så med TikTok, utan det, då blir det mer så här, det här roliga gjorde vi på Instagram typ, och så väljer man bara det roliga från det och inte liksom det övriga.
Så TikTok är en liten en egen flik av marknadsföringstänket liksom.
Ja, det har varit så, och det är så fortfarande.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vad är det svåraste med att skapa innehållet själv? Till skillnad då från att exempelvis bara köpa in influencers löpande.
Det här blir ju också från mitt egna personliga håll. Jag började ju med att göra content själv. Mm. Så det är det lättaste jag vet. Så jag, det låter konstigt, men jag, du vet, jag kommer liksom inte från en marknadsföringsutbildning. Jag sitter inte med i en cirkel med workshop och olika post-it-lappar och jag gör inte det där, utan jag har min telefon, jag pratar in i telefonen och jag är 100% mig själv och berättar någonting om mitt jobb while I do it. När någon säger till mig vid vissa tillfällen givetvis då att så här, ja, men vi kan bjuda in den här idag, så kan vi göra det tillsammans. Då blir jag tvärtom så här, okej, vänta lite nu, hur gör man det här ihop med någon? Hur ska vi liksom, hur brukar du göra? Okej. Okay. Du vet, när man är van att göra någonting själv, då är det snarare motsatsen som är det svåra. Mm. För mig är det tvärtom. Det är lättare att göra det själv, för jag vet vad jag kan, jag vet vad som funkar. Det har snarare varit mitt safeguard. Jag är mer nervös och mer oklar med hur jag ska jobba när jag ska göra det tillsammans med någon som vi har liksom fått in till oss. Men det handlar ju mycket om att jag är ovan med det, givetvis. Mm.
Men själva idéerna på innehåll då? Hur liksom får man, om man ska ut med 4 videos i veckan, hur får man liksom lite volym på det och hur hamnar man inte i ett läge där man inte kommer på någonting?
Alltså den här frågan får jag också ganska ofta. Och jag har sagt det här flera gånger i olika sammanhang. Jag tycker att om man har svårt att komma på vad man ska prata om, då tror jag att man är på fel plats. Jag ser inte det. Alltså det är ett icke-problem för mig. Mitt problem är att veta när jag ska sluta prata. Nej, men allvarligt talat, för grejen att jag har varit på Pinterest skitlänge. Och folk är så här, men gud, du har ju smakat all mat och du har varit i inredningen. Alltså, what's left? Och jag blir så här, men ni har ju inte det. Jag får ju fortfarande samma frågor av olika personer. Och alla som någonsin har varit på TikTok vet att man ser inte alla videos. Man ser vissa videos. Och jag har passionen kvar. Vilket innebär att jag kan svara på samma fråga igen. Och genuint tycka att så här, på sin höjd kanske jag säger, vet ni hur många gånger någon har frågat mig det här? Det här är min vanligaste fråga, till exempel. Men det är det enda som ändras. Det jag däremot har haft väldigt stor nytta av när vi började att liksom samarbeta mer liksom med själva marknadsavdelningen och liksom få se hur de jobbar med de andra plattformarna, det var att de hade en ganska tydlig modell över så här, pratar vi om allt? Alltså så här, pratar vi om mat? Pratar vi om dryck? Pratar vi om inredning? Pratar vi om medarbetare? Om vårt hållbarhetstänk? Och där fick jag ändå med mig mycket att så här, just det, typ hållbarhet har jag inte lyft så mycket på TikTok, fast vi gör jättemycket behind the scenes om det. Och då var det så skönt att få upp alla pelarna framför sig och se att så här, har jag pratat om allting? Alltså, och har man då, är man i en sits där man kanske har lite inspiration, så upplever jag ibland att när man får ramar så kan man bli mer inspirerad till att komma på någonting. Om jag säger så här, gör en video som handlar, du kan få göra vad du vill, men det måste handla om vegetarisk mat. Då är det kanske lättare att få upp en bild än när man säger så här, gör en video om precis vad du vill på hela jorden. Och där tyckte jag att det var väldigt användbart att bara få upp så här, men har jag en bra variation? Alltså det tyckte jag var väldigt, alltså det puttade mig rätt mycket. Men jag har inte haft problemet att vakna upp och vara så här, vad ska jag prata om idag? det är inte ett problem jag hamnar i så ofta.
Nej. Jag tänker, TikTok är ju väldigt lätt att skapa liksom, vad ska man säga det? Innehåll som man skapar ihop med tittarna. Ja. Alltså man kan, till exempel kan en video vara ett svar på en kommentar, det kan vara en duett på en annan video.
Exakt.
Har ni jobbat på det sättet på något sätt?
Absolut. Vilket jag också tycker som liksom svar på tidigare frågor också. Om du inte vet vad du ska göra, då är du bara gå in och kolla vad det är för frågor. Ta andra frågor och svara på den. Antingen svarar du direkt i en liksom prata så här, eller du visar det och lägger musik eller hur du nu väljer. Men du får ju också direkt ett så kvitto på vad folk är intresserade av. Gå in på dina senaste 10 videos och se vad de frågar om. Oftast är det ganska homogent. Och då är det bara haka på. Du har liksom svaren framför dig. Det är så enkelt. Du kan literally gå in i ditt egna flöde och se vad de tycker är intressant.
Ja.
Det är inte svårare än så. Det är liksom inte rocket science.
Många känner väl att det är det. Att de vågar inte göra det där och inte först skickar ett marknadsföringsteam dit som tittar och antecknar. Och
nu kanske jag säger någonting ofint i de här rummen, men ibland tror jag att när man har pluggat ganska mycket, man har satsat på att liksom lära sig allting om marknadsföring, ibland så tror jag att man liksom inte ser skogen för alla träd på något vis. Mm. Man vet så mycket och ju mer man vet desto räddare blir man. Och du kanske också till och med inte är personen som ska synas. Och då ser du ännu mer bara detaljerna bakom. Hur lång tid kommer det att spela in det? Hur många behöver vi vara på plats? Vad ska vi... Och för mig är det ju, jag kommer från andra hållet, så jag är mer typ så här, men gud, jag fixar det. Jag lagar maten innan och jag liksom, det löser sig. Mm. Och så gör det det. Och TikTok är ju också plattformen där det är liksom, ett misslyckande på TikTok är ju oftast att videon går dåligt. Mm. Och det betyder att ingen har sett den. Mm. Och det betyder att ingenting har hänt. Alltså, det är the worst that could happen. Alltså, det är inte värre än så. Så det värsta som kan hända är att du har lagt tid på någonting du trodde skulle bli bra, som inte blev bra.
Ja, det är inte så stor nedsida nu.
Det är inte det. Alltså, bara ut med det. Alltså, done is better than perfect. Jag tycker det.
Men okej då, det finns ju faktiskt en risk och en nedsida. Och det är ju att man blir viral på någonting, men att feedbacken är mest negativ.
Absolut.
Har du varit med om något åt det hållet?
Inte för mig personligen, men alltså för saker som vi har lyft, absolut. Stående grejen är easy drinkar. Folk hatar easy drinkar tydligen. Det, det vet jag varje gång man ska göra en drinkvideo av något slag. Så är jag alltid så här, oh, nu kommer det. Och folk är så, det är så mycket is i era drinkar. Och du kan prata med vilken branschkollega. Du kan gå till den finaste jävla baren som existerar och fråga hur mycket is ska man ha ett glas. Och de kommer säga, alltså ska du ha is överhuvudtaget så måste du ha mycket is så att det kyler isen. Syftet är att det ska vara fullt med is i ditt glas när drinken är slut. För att om inte isen är kvar när drinken är slut, då har den smält och gjort din drink blaskig. Mm. Det här vet inte folk och det är helt fine. Men där, det blir alltid en spin på det där. Och i början tyckte jag det var jättejobbigt, för då blev jag också typ så här, men gud, shit, folk tycker inte att det här är bra. Ska vi liksom... Då får man också bara backa lite och bara säga, men vad hade alternativet varit då? Ska vi ta bort isen? Vi vet ju varför vi har is. Vi vet ju. Och då får man då bara så här stand my ground och vara så. Jag kan försöka förklara för några, men vi vet ju alla. När det blir viralt, du har 2000 kommentarer om folk som skriver det så mycket is. Jag kommer inte gå in och skriva till liksom Nalle Maja så. Men is kyler is. Alltså man gör det till en viss gräns, så får man bara så. Vet ni vad, det är fine. Alltså så här, ni får tycka vad ni vill. Det är helt okej.
Det är ju ändå, ja, det är ändå ganska lindrig hatstorm.
Exakt. Så. Hade det varit någonting om mig personligen som hade snurrat flera gånger, då vet jag liksom inte hur jag hade kunnat ta det. Alltså, jag har varit väldigt förskonad från det. Jag ser ju TikTok som en plattform med jävligt mycket kärlek, men jag ser också när det går snett. Jag är inte, jag ser ju det givetvis. Där hamnar jag nog lite i en skyddad verkstad, för att fokuset... Det är så svårt, för att väldigt många kopplar ju mig till Pinchos personligen. Och många hör av sig till mig liksom privat angående Pinchos och diverse.
Alltså, öppetider och sånt där.
Ja, absolut. Jag hade liksom en egen Instagram med liksom bilder på min dotter och allting. Jag fick liksom stänga den för att jag var så här, nej, men det här går för långt. Liksom. Ni behöver inte veta vad ni gör på dagarna och du vet sådär. Men någonstans så, när man ser det från andra hållet, när man vill komma med kritik eller man ser en video, då är det inte mig som är det intressanta. Och det är det som är så tydligt, att det är lätt att sitta här och prata med mig och tänka att så här, men, jag har ansiktet utåt för det här. Och, ja, både ja och nej. För att när det väl kommer till kritan så är det inte mig de undrar om. Det är ju om Pinchos. Jag är bara en liten guide. Det är ingen som skriver att så här, varför har du så där fult hår eller varför har du så konstigt? Alltså, det är inte det. För att ingen bryr sig.
Nej.
Man tror det själv. Men
ja, verkligen.
Man är inte så intressant som man tror. Det är bara att lära sig direkt.
Ja, intressant. Det måste ju vara lite en trygghet på något sätt. Att det slår inte tillbaka på dig i första hand.
Exakt. Och någonstans så tänker jag också så här. Jag skulle inte lägga ut en video där jag... Det är klart att man kan vara snabb ibland. Det är klart att man kan råka säga någonting. Man kan råka inse efteråt att säga, det här kunde man då tolka på ett annat sätt än vad jag först trodde. Det är klart att man kan ha otur. Men om man tänker generellt hur många videos man ändå har gjort. Jag lägger ju inte ut någonting där jag inte står för vad jag säger. Och om mitt utseende skulle provocera någon... Alltså jag har en piercing i näsan. Det har folk tagit upp ibland. Så att det är fult. Och det är så här, you're entitled to, min pappa tycker också det är fult, jag har kvar den ändå. Alltså det, och där landar man lite tillbaka igen till att så här, man vet om de riskerna, jag är inte rädd för det, jag är väldigt trygg i mig själv. Och då är det inte heller sårande.
Om man tänker så här då, många andra företag som inte har provat på att vara närvarande på TikTok på det här sättet och som inte har liksom bjudit in sina medarbetare, de har ju säkert många rädslor. Att det ska gå dåligt, att det ska bli pinsamt på något sätt. Har du någon kommentar kring det? Och har ni varit med om någonting som blivit fel eller pinsamt?
Ja och ja. Nej, men för det första så tycker jag att jag ser att det är jättekul att företag kommer till TikTok. Det tycker jag verkligen. Jag tycker dock att det är lite synd att väldigt många företag går in och gör små korta reklamvideos. Jag tycker det är dödstråkigt. Jag vill inte se er där. Jag vill inte ha TikTok som Facebook blev för 1000 år sedan. Mm. Alltså även ifall de har ett eget konto och inte är sponsrad reklam, om den video är utformad som en reklam, så ger den mig ingen lycka.
Nej.
Det handlar inte om det är en matbutik eller klädbutik. Du kan verkligen göra content på ett sätt som känns genuint för plattformen. Och vill du inte ha en medarbetare, men anställ samma modell då. Men ni behöver inte liksom göra den i så högupplöst slow-mo i motljus och skriva typ så sommarens favoritfärger. Alltså ni måste inte göra det. Det finns andra sätt. Det är min personliga åsikt. Men jag tycker bara att så här, om ni ska vara på TikTok för att göra en TikTok liksom resa, då måste ni kanske först titta på TikTok och se vad man vill se. Det är steg ett. Jag upplever att folk tänker, framförallt idag, så här, okej, shit, jag har hört så mycket om TikTok nu är det verkligen dags att ta klivet. Nu ska vi göra det ordentligt. Och de har satsat så jävla hårt, de gör så fint och det är perfekt ljus och ljudet är så krispigt. Och så är det helt ointressant. Ingen bryr sig. För det är inget annat än ett företag. Alltså, vi vill ju se människor, och är det då inte medarbetare som ska synas, ja, då får ni väl anställa någon som ska göra det då. Men tänk bort att det är reklam, för det är vi trötta på. Det är inte där vi är liksom. Då får du väl sponsra något litet inlägg någonstans då, i så fall. Så det är min helt personliga åsikt, är att jag tycker att folk är lite för rädda för att släppa sargen. Man sitter där i sitt lilla marknadsföringskontor och tänker att det här kan vi. Vi gjorde en tv-reklam för 20 år, så vi kanske bara kan ta den. Och man är så, ja, eller kanske inte. Jag vet inte. Visa lagret istället och vad ni äter till lunch. Nej, ja. men...
Det är liksom generella guldtipset.
Men jag tror verkligen bara att det handlar om att så här, TikTok blev så jävla stort för att det var en kontrast till Instagrams perfektion. Och nu känns det ibland som att man faller tillbaka. Och jag tror inte att någon tycker det är kul. Det är väl egentligen bara det. Du behöver inte prata om någonting som inte har med ditt företag att göra. Det är inte det. Jag fattar att ska ni lägga tid, så klart jag förstår att ni slutar när vi lyfter någonting som har med ert företag att göra. Men bara försök bara att tänka lite mer personligt. Tänk inte KPI:er och sånt i första hand, utan tänk bara så här, vad är genuint intressant att se här? Kan vi visa det på ett annat sätt? Alltså behandlar det typ mer som kanske stories typ på Instagram liknande, där folk kanske generellt sett lite mer chill med hur de väljer att lägga fram saker och sådär.
Just det. Om du skulle få liksom spåna lite, vad skulle det kunna vara om man tänker ett klädföretag, vad skulle de kunna visa som man kanske är nyfiken på?
Ja, men för det första tycker jag att det är trevligt om man pratar in i videon. Ja. Att någon skulle säga typ så här, här hänger våra kläder nu som vi precis har skickat iväg till vår sommarkollektion. Så här ser den ut. Och att man liksom bara visar, men liksom jag säger inte att det behöver vara dålig liksom bild och ljud, det är inte det jag menar. Men att så här, du behöver liksom inte ha ett manus, utan att någon bara berättar. Nej. Så här hänger de, det ska bli skitroligt, nu ska vi iväg och liksom göra det här och det här. Och sen ska vi tillbaka och ska vi paketera de här. Visa hur ni paketerar grejerna då. Jag har ingen aning.
Just det. Hur man viker dem och...
Ja, I don't know. Eller typ så här, här är vi, nu vet jag inte, kanske inte folk gör sina kläder på liksom checka ställen, I don't know, men om man gör det, vad där då? Och visa att så här ser det ut när vi syr, här sitter vi liksom och gör så här och så här. Eller vid ritbordet liksom vid en dator. Här är teamet för det här. Och sen finns det ju såklart jättemycket olika, alltså TikTok-trender man kan hoppa på, och man kanske kan varva dem. Men jag tror liksom inte heller att nyckeln är att bara göra trenderna. För att då kommer du inte heller koppla det till varumärket i slutändan. Speciellt inte nu när det är väldigt mycket så cap-cut, alltså trender, när man nästan inte ens förstår vem som är vem, utan det är bara en satt bakgrund med typ ett ansikte eller vad det nu kan vara. Liksom. Utan att våga på riktigt visa upp saker. Jag tror bara att det finns mycket mer att hämta där. Jag tror att man är lite rädd för det. På samma vis som att man är rädd för att lägga ut en oreducerad bild. Alltså det är samma känsla, tänker jag. Det känns lite naket. Speciellt när du står där i ditt marknadsföringsrum med allting. Du har allt du behöver för att göra en perfekt video. Hela ditt liv har du strävat efter att ha den perfekta vitbalansen och det perfekta krispa ljuset. Och så kommer en liten snorung och säger så här, skit i det, bara filma lite. Det är, inte, det är ju frustrerande, jag fattar det liksom. Jag köper det. Men jag tror att man har mycket att vinna på det. Jag menar verkligen inte att vara disrespectful. Jag vill verkligen bara så här, jag tror att vi gör det svårare än vad det är. Det är människor som tittar på det. Vi är inte robotar. Mm. Vi vet ingenting om vitbalans. Det är bara du som har gått den där utbildningen som vet det. Vem gör du det för?
Okej, men på tal om trender då. Mm. Är det någonting ni har jobbat med också?
Absolut. Mm. Inte som liksom något stående måste eller liksom sådär. Nej. Men en del av mixen. Om vi, som vi pratade lite om förut, så här, pratar man lite om mat, man pratar lite om inredning. En av de grejerna är ju typ att så här, ja, men trender när man hittar något man själv tycker är kul. Och det är samma sak där. Den som gör det, alltså om jag sitter där och filmar och jag tycker att en trend är rolig, då kommer jag göra den. Men inte annars. Och det är också så, management by magkänsla, på gott och ont. Men har du varit på plattformen länge, då brukar du ha ganska samma smak som många av dina följare eller dina liksom så. Du vet vad som funkar. Mm. Och tycker man återigen genuint själv att trenden är rolig, då kommer det synas.
Men då kommer vi till det här som jag fiskade efter lite förut. Har det skett någonting pinsamt? Någonting cringe-igt? Det är lätt hänt om man försöker hoppa på en trend eller liksom skruva på den.
Både ja och nej. Mm. Alltså, cringe är det ju för någon som tycker det. Alltså, någon kan ha gjort en video seriöst och som sedan uppfattas jävligt pinsamt av de som tittar på den. Ibland kan man ha gjort en video som man själv tycker är jävligt pinsam men som någon annan inte tycker är pinsam. För att man har, det kan ju verkligen vara åt olika håll. Men vi har absolut haft situationer där vi har tagit med folk i videos, där jag har tagit med folk i videos från kedjan på olika sätt. Flera kanske liksom, ja, men högre uppsatta inom kedjan och varit typ så här, kul om du är med. Och sen så filmar man allting. Och sen precis när man ska lägga ut det så är de så, nej, jag klarar inte det här. Jag löser inte det här, vi måste ta bort den. Men den kommer igen, det kommer bli skitbra, ingen bryr sig liksom. Och att kanske personen själv i fråga är typ så, nej men det här, jag ångrar mig. Och så har man suttit hela dagen och grejat och fixat och sådär. Men det har absolut hänt. Sen så tror jag mer att så här, ifall folk uppfattar oss som cringiga. Mm. Alltså, det är ju lite svårt för mig att svara på. Men jag utgår från det. Mm. Alltså det är det enda rimliga jag kan göra. Alltså jag utgår från att på samma vis som att vi sitter här och pratar om det här för att det har gått väldigt bra, så sitter det folk som ser mig och säkert tänker så här, men alltså ser jag den där jävla människan en gång till? Alltså jag är så trött på hennes flin. Alltså självklart kommer det vara så. Men det är ingenting som har nått mig, men jag förutsätter att det är så. Absolut, just det. Allt annat är naivt.
Det är en bra inställning.
Jag
då.
Tror det. Allt annat är naivt. Man kan inte vara omtyckt av alla. Det funkar inte.
Om andra organisationer också vill liksom börja lägga ut saker på TikTok. Mm. Och så ser de dig och ert. Och så tänker de, jaja, men det är ju för att hon är så bra på det där. Vad har du att säga till dem?
Nej, men jag skulle verkligen säga att så här, det är också lätt att säga nu när liksom TikTok har funnits några år. Men det, för oss var det ju verkligen learning by doing. Och det kanske är mer risky att göra det som företag 2023 än vad det var 2020. Det får man ju också ha med sig. För 2020 fanns det typ inga företag på TikTok. Det var inte lika risky. Det får jag verkligen ändå börja med att säga. Men som sagt, som jag säkert har sagt tusen gånger idag, jag har ingen utbildning. Jag kan inte någonting mer än vad någon annan kan. Men det jag vet att jag kan, det är att jag står framför en kamera och är helt bekväm med det. Och det tror jag är viktigt. För det är jävligt smärtsamt att titta på någon som inte vill eller som blir jävligt nervös. Eller, för det syns. Så att jag skulle säga att det har noll med liksom kunskap och sådär att göra. Det handlar mer om så här, har vi någon som är bekväm? Som tycker att det hade varit genuint roligt? Resten kan vi lära oss. Alltså då är det superenkelt. Men man kan inte bara ta den som kan mest eller som vet mest om din lilla klädkollektion och tvinga den att läsa ett så, hej och välkommen till Sandras Kläder AB. Vi har, alltså, för det kommer inte heller bli bra, givetvis. Man får ju gärna ha den inställningen liksom redan naturligt med sig, tror jag. Mm. Annars tror jag att det blir lite jobbigt för alla inblandade.
Du nämnde i förbifarten att man, om man inte har någon sån person, att man kanske borde anställa någon. Ja. Tror du att det är en modell som man kommer börja använda mer framöver?
Ja, det tror jag. På samma vis som att folk gör liksom sponsrad reklam på sina egna plattformar, så har man ju även modeller där, alltså det menar jag mer, alltså inte modeller som personer utan liksom arbetssätt, där ett företag hör av sig ibland och kanske är så, vill du göra liksom videos åt oss när vi lägger ut dem på våran sida, du ska inte ens lägga ut dem på din sida. Det är ju väldigt vanligt idag. Så jag tänker att det är liksom ett nästa steg på det. Det enda jag tror är att, alltså jag har ju ändå varit ansiktet utåt för Pinchos på TikTok i några år. Jag vet inte, alltså jag jobbar ju också genuint med Pinchos. Jag har ju ett genuint intresse. Vilket gör att när jag får en fråga behöver inte jag ringa någon och fråga. Alltså jag vet, jag har jobbat där jättelänge. Vilket gör att det har varit lite lättare. Och vi alla känner en trygghet i att så här, man behöver inte vara orolig för att jag skulle liksom, alltså att man kan göra fel, inte det jag menar, men att så här, inte medvetet, för att jag vill också att det ska bli bra. För att det är min verksamhet. Den risken med en modell finns ju, är kanske lite större. Men man kanske inte heller skulle ha fria händer på det sättet, utan då kanske man mer landar i att så här, ja, men vi ska göra 4 videos om i veckan, så vi ses vid 2 tillfällen i månaden där vi filmar, bla bla bla. Då är det väl mer det här, kan man hitta en person som skulle vilja vara så dedicated så länge för ett företag? Men då skulle jag också vilja falla tillbaka lite till att det här är också en modell vi själva frångår. För att det är ju inte rimligt att bara en person är ansiktet utåt för ett helt företag. Det är inte det, så länge det inte är en liten kiosk som du driver själv. Alltså, det är ändå någonting vi från start tyckte var en nackdel. Och jag önskar att vi från start åtminstone hade varit 3. Alltså, det kan ha varit samma 3, men 3 olika. För att jag kan ju inte ge mer än min egna bild. Och det blir ju inte rättvist för hela kedjan. Så jag tycker inte heller att det ska vara en målbild att hitta en person som man ska bygga. Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Men att ha återkommande ansikten, det tror jag är jättesmart.
Vad skulle du vilja ge för råd till någon? Du har redan varit inne på allt såklart, men sammanfattningsvis då, vad skulle du ge för råd till någon som vill börja lägga ut saker på TikTok i första hand?
Jag skulle säga att done is better than perfect. Släpp sargen, trygghetssargen av att det ska vara perfekt. Det är bättre att man bara gör det. Vet man inte var man ska börja, säg det då. Vi har skapat en TikTok. Vad tycker ni är intressant att se här? Vi är skitpeppade på att göra det här. Var ärliga. Var genuina. Jag tror att man kommer skitlångt på det. Och förstå att man behöver avsätta lite tid. Du behöver inte avsätta hela marknadsföringsbudgeten. Du kan börja liksom, gör det organiskt. Och gör det som ni själva tycker genuint är kul. Och så låter ni det växa fram. Ni behöver inte ha en färdig liksom, 3-årsplan för att ta första steget.
Där kan man tänka sig att många fastnar faktiskt.
Jag tror det. Det blir för stort och det blir för svårt. Och så är det kanske en plattform där de själva inte ens använder den. Och då blir det liksom fel från början. Så bara börja använda den.
Det var jättehärligt.
Start scrolling!
Ja men grymt. Jag tycker det var superintressant att höra. Och tack för alla, att du tog dig tid att svara på alla dessa frågor.
Det var det lilla. Tack själv. Det var skitroligt.
Har du något rekommendation om man nu ska besöka Pinchos? Vad ska man peta i sig?
Det har jag alltid. Min absoluta favorit är alltid risotto. Vi brukar ha olika säsongsmaker. Men antingen det brukar vara någon svampehistoria på hösten. Och så brukar det vara något lite mer liksom sommarfräscht på sommaren. Det har varit lite räkor ibland. Det har varit lite sådär. Det är alltid min number one. Alltid. Gå inte dit ut och äta den.
Varje dag innan jobbet.
Varje dag innan jobbet, absolut.
Underbart. Och vill man följa dig och Pinchos, så heter ni Pinchos.nation, va? Eller,
ja, Pinchos Nation, precis. Det är engelska. Alltså, vi har det namnet som när vi är utomlands också, att alla kan komma åt det.
Så klicka in det där så kan ni se.
Jajamän.
Baksidan av baden och allt spännande.
Precis så. Grymt.
Underbart.
Skitkul.
Ha det gött.
Detsamma. Ha det bra. Hej, hej.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.